Nåd være med der, og frid fra Gud, vår Fader, og vår Herre Jesus Kristus. Amen. Dagens predikotekst, det er den gammeltestamentliga teksten från första Mosebokens 18 kapitel från den första versen. Herren uppenbarade sig för Abraham vid Mamres terebintlund där han satt vid tältöppningen när dagen var som hetast. Han såg upp och se, tre män stod framför honom. När han fick syn på dem skyndade han ut från tältöppningen för att möta dem. Han bugade sig till jorden och sa, Herre, om jag har funnit nåd för dina ögon, så gå inte förbi din tjänare. Låt mig hämta lite vatten så att ni kan tvätta era fötter och vila er under trädet. Jag ska också hämta lite bröd så att ni kan styrka er innan ni går vidare, när ni nu har vägen förbi er tjänare. Det sa, ja, gör som du sagt. Abraham skyndade sig in i tältet till Sara och sa, skynda dig, ta tre seamått fint mjöl, knåda det och baka brödkakor. Själv sprang Abraham bort till boskapen och tog en späd och fin ungkalv och gav den åt sin tjänare som skyndade sig att laga till den. Sedan tog han gräddmjölk, sötmjölk och kalven han låtit laga till och satte fram det åt dem. Och han stod hos dem under trädet medan de åt. Sedan frågade honom, var är din hustru Sara? Han svarade, där inne i tältet. Då sa han, jag kommer tillbaka till dig nästa år vid denna tid. Och se, då ska din hustru Sara ha en son. Detta hörde Sara där hon stod i tältöppningen bakom honom. Men Abraham och Sara var gamla och hade nått hög ålder. Och Sara hade inte längre det som kvinnor brukar ha. Sara log inom sig och tänkte, ska jag få känna åtrå när jag är utsliten och min herre är gammal? Herren sa till Abraham, varför log Sara och tänkte, ska jag föda barn, jag som är så gammal? Skulle något vara omöjligt för Herren? Vid den bestämda tiden nästa år kommer jag tillbaka till dig, och då ska Sara ha en son. Då nekade Sara och sa, jag log inte, för hon blev rädd. Men han sa, jo, du log. Herre, helga oss i sanningen, ditt ord är sanning. Amen. Den här berättelsen kan verka lite mystisk. För det står ju att det kommer tre män till Abraham. Och så står det också att Herren uppenbarade sig för Abraham. Men det är nog också det viktigaste vi behöver veta om de tre männen. Att Herren uppenbarade sig för Abraham när de tre männen kom till Abraham. Då var alltså Herren en av dem. En teori som inte är så sannolik, det är att de tre männen var den treenige guden. Alltså att Fadern, Sonen och den helige Ande visade sig för Abraham. För det står ju i Johannes evangeliet. Där står det, ingen har någonsin sett Gud, står det i första kapitlet i Johannes. Så Fadern, han visar sig inte synligt för människor. Däremot så skriver Johannes också, om vi läser vidare, den enfödde som själv är Gud och i Faderns famn, han har gjort honom känd. Och det här leder oss in på något som är intressant med Gamla testamentet, och det är Herrens ängel. Herrens ängel, det är en helt speciell ängel som uppenbarar sig vid flera tillfällen i Gamla testamentet. Och det mest speciella med den här ängeln, det är att han inte bara kallas Herrens ängel, utan att han några gånger kallas Herren själv. Till exempel i berättelsen om när Herrens ängel kom till Hagar i öknen och när han visade sig för Mose i den brinnande busken, då kallas han helt enkelt för Herren. Eller det växlar liksom mellan Herrens ängel och Herren i de här texterna. Men för någon som inte tror på treenigheten, som till exempel judar och muslimer, så blir ju det här ganska besvärligt med de här texterna. För hur kan en utsänd ängel från Gud kalla sig själv för Gud? Ifall Gud inte är tre personer utan bara en person. Men för oss som tror på den treenige guden så blir det ju inte det här besvärligt. Utan vi tror att Herrens ängel i Gamla testamentet är Guds son. Och det stämmer ju bra med det bibelstället som jag precis läste från Johannes evangeliet. Att ingen har någonsin sett Gud, men den enfödde som själv är Gud, han har gjort honom känd. Så om vi då hoppar tillbaka till berättelsen om Abraham när han fick besök av de tre männen, så är det mest sannolika att den ene av de här tre männen, det var Herrens ängel. Och att de två andra förmodligen var två vanliga änglar. Men att de tre utsända var tre till antalet, det är nog ändå inget slumpmässigt antal. Utan Gud ville nog redan då lära oss människor något om sig själv. Gud själv visade sig alltså för Abraham. Och det här är ett av många exempel från Gamla testamentet. Att Gud uppenbarade sig på väldigt påtagliga och synliga sätt för människor. Ja, det här är väldigt typiskt för Gamla testamentets tid. Att Gud inte bara talade till människor genom nedskrivna ord eller muntliga ord som profeterna förkunnade, utan att Gud också talade till människor på ett direkt sätt. Men vi behöver inte längta efter att Gud ska göra så för oss, att han ska uppenbara sig på speciella sätt som på Gamla testamentets tid. För vi har ju redan tillgång till hela Guds uppenbarelse i Bibeln. Innan Bibeln fanns nedskriven så behövde ju Gud tala till människor på andra sätt för att uppenbara sin vilja för dem. Vi däremot, vi har ju tillgång till det som Gud har uppenbarat för profeterna och apostlarna och som de har skrivit ner. Och den här skillnaden mellan gamla och nya testamentets tid, det beskriver Hebreerbrevets författare på ett väldigt fint sätt i början av sitt brev. Där han skriver, i forna tider talade Gud många gånger och på många sätt till fäderna genom profeterna. Men nu i den sista tiden har han talat till oss genom sin son. Vi har en väldigt stor välsignelse i att vi har tillgång till Guds uppenbarelse till oss människor i Bibeln. Det behövs inget mer. Nej, det står ju faktiskt i slutet av uppenbarelseboken att det inte heller får läggas till något mer. Eller snarare så står det i form av en varning. Det står, om någon lägger något till dessa ord, ska Gud lägga på honom de plågor som beskrivs i denna bok. Så vi får inte lägga något till det som är uppenbarat i Bibeln. Så därför ska vi inte nödvändigtvis tro på människor som påstår sig ha fått nya uppenbarelser från Gud. Det finns faktiskt goda skäl att vara väldigt skeptisk till när folk påstår det. För även djävulen och hans änglar kan tala till människor och bedra människor. Det heter ju Satan själv förklär sig till en ljusets ängel, som det står i andra Korintherbrevet 11. Med andra ord är det inte alls säkert att det var Gud själv som har talat till människor, trots att människor tror att det var det som hände. För djävulen, han är en listig bedragare. Han kan bedra människor. Han kan klä sig till ett ljusets ängel. Så vi ska inte förvänta oss nya uppenbarelser från Gud genom syner eller drömmar. Utan vi ska helt enkelt nöja oss med Guds ord i våra biblar. Och vi ska ständigt komma ihåg vilken stor välsignelse det är att vi när som helst kan läsa eller höra Guds eget ord i Bibeln. Och så länge vi håller fast vid det sanna evangeliet och fortsätter att predika det och lyssna till det, så kommer inte djävulen att ha någon framgång bland oss. Där evangeliet slutar predikas däremot, där är det fritt fram för djävulen att angripa på olika sätt. Antingen genom liberal teologi och andlig likgiltighet, eller genom ett överdrivet fokus på häftiga upplevelser och uppenbarelser. Men där det sanna evangeliet fortsätter att predikas, där har inte djävulen någon framgång. Som Jesus sa, så ska inte helvetets portar få någon makt över församlingen, så länge vi håller fast vid den sanna bekännelsen. Den bekännelsen som Petrus uttalade. Petrus sa ju till Jesus, du är Messias, den levande Gudens son. Men tillbaka till Abraham. Gud gav Abraham två löften. Dels löftet om Messias och dels löftet om att Abraham själv skulle få en son. Och dessa löften hänger ihop. För den kommande Messias skulle ju härstamma från Abraham. Alltså var det helt nödvändigt att Abraham och Sara skulle få en son för att löftet om Messias till slut skulle gå i uppfyllelse. Och det här kan vi även tänka på till exempel när vi läser berättelsen om när Gud senare satte Abraham på prov och befallde honom att offra sin son Isak. Ifall den kommande Messias skulle härstamma från Abraham, varför skulle då Gud vilja låta Isak dö och på så vis äventyra löftet om Messias? För Gud, han hade ju varit väldigt tydlig med att Isak var en viktig pusselbit i sin plan. Han hade sagt till Abraham, det är genom Isak din avkomma ska räknas. Och just därför så stoppade ju Gud Abraham i sista sekunden. Han lät inte Isak dö, utan sände en ängel som stoppade Abraham från att offra sin son Isak. Och på så vis så kunde hoppet om den kommande Messias leva vidare. Abraham och Sara, de var gamla och barnlösa. Så från ett mänskligt perspektiv så kan vi förstå hur Sara tänkte. Hon tänkte som alla andra i hennes situation skulle ha gjort. Jag kan inte få barn längre. Jag är för gammal. Det är för sent nu. Men Gud sa ändå, ingenting är omöjligt för mig. Ingenting är omöjligt för Gud. Och hur många gånger har det väl inte hänt att saker som verkar omöjliga ändå löser sig till slut? Kanske inte exakt som den här situationen, men vi kan ändå finna likheter. Att vi kan känna igen det från våra egna liv. Vi ställs inför svåra situationer och tänker, nej, det här kommer aldrig att gå. Det ser hopplöst ut. Hur ska det här gå? Och sen i slutändan så löser det sig ändå på något sätt. Och vi som tror på Gud behöver inte bli förvånade när sådana saker händer. Utan vi kan ju snarare ta det som ett kvitto på att Gud är med oss och att Gud hjälper oss genom svåra situationer. Jesus sa en gång till lärjungarna, det som är omöjligt för människor är möjligt för Gud. Och det påminner om vad Gud sa till Abraham och Sara. Skulle något vara omöjligt för Herren? Ja, kanske var det just därför Gud hade låtit Abraham och Sara varit barnlösa fram tills nu. Just för att visa att han kan göra det omöjliga. För att visa att han är allsmäktig. För att visa att det är han som är Gud. För att visa att han är värd att lita på. Och samma sak har Gud också visat för andra barnlösa människor i Bibeln. När han till slut har gett dem väldigt efterlängtade barn. Till exempel Elkana och Hanna. De hade inga barn. Men till slut så fick de ändå sonen Samuel. Profeten Samuel. Som ett svar på Hannas böner. Hon gick väldigt och längtade efter ett barn. Och Zacharias och Elisabet, de var gamla, men de fick ändå till slut sonen Johannes, Johannes döparen. Så berättelsen om Abraham och Sara, det är alltså ett av flera exempel i Bibeln där Gud ger gamla eller ofruktsamma människor väldigt efterlängtade barn. Men det finns ännu ett exempel på ett väldigt efterlängtat barn, nämligen Josef och Marias barn, Jesus. Däremot så var det ju annorlunda för Josef och Maria i jämförelse med Abraham och Sara. För Josef och Maria, de hade ju inte gått länge och väntat på ett barn. Snarare så kom det här barnet egentligen olämpligt tidigt. Maria blev ju nämligen gravid innan de hade gift sig. Men det var Guds vilja att den helige ande skulle komma över henne innan de hade gift sig. Och det skedde för att göra det tydligt att det verkligen var ett under. Ifall Maria skulle bli gravid efter att de hade gift sig, så skulle säkert många ifrågasätta Bibelns vittnesbörd om jungfrufödelsen. Men just eftersom Maria och Josef inte hade gift sig ännu, så kunde ju Maria utbrista till ängeln: hur ska det här ske? Jag har ju inte haft någon man. Och med andra ord så är det tydligt att det sker genom ett under, genom den helige ande. Så för Maria och Josef så var inte egentligen Jesus ett efterlängtat barn. Men Jesus var ändå ett väldigt efterlängtat barn, med tanke på att alla de troende i Gamla testamentets tid hade gått och väntat på honom. De hade gått och väntat på att Messias skulle födas. Det är väl ingen överdrift att säga att Jesus är det mest efterlängtade barnet i mänsklighetens historia. I honom uppfylldes Guds löfte till Abraham, att genom Abraham skulle jordens alla släkten bli välsignade. Och jordens alla släkten har blivit välsignade med frälsningen, tack vare att Gud gav Abraham och Sara deras son. Jordens alla släkten, de har blivit välsignade genom Abrahams avkomling och Isaks avkomling och Jakobs avkomling och så vidare. Genom den som alla israeliter gick och väntade på och som nu har kommit, Jesus från Nazaret, vår frälsare. Amen. Låt oss be. Kära allsmäktige Gud, tack för att du kan göra det som är omöjligt för oss. Tack för att du är värd att lita på. Tack också för att du har uppenbarat för oss det du vill uppenbara för oss i Bibeln. Hjälp oss att hålla fast vid ditt ord och inte längta efter nya uppenbarelser. För vi behöver bara ditt ord. Amen.